Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bahtiari och alldeles strax kommer det handla om när spel görs om till film. Vårens stora spelfilmer Super Mario Galaxy och Mortal Kombat 2 har kritiserats för att innehålla hundratals referenser till spelen de bygger på, men knappt någon handling. Varför är det så svårt att göra bra filmatiseringar av spel? Och så kommer vi såklart att prata om Miles Davis som skulle ha fyllt 100 år idag och hans påverkan på musiker som sträckte sig långt utanför jazzen. Men vi börjar programmet med en högerradikal poet som har skapat en stor litteraturdebatt i Danmark de senaste veckorna.
Der er ingen riktig god højorienterede digtere i Danmark. Eller hvad? Det diskuterer vi i dag. Välkommen till Deadline.
Ja, det finns inte några bra högerorienterade poeter i Danmark. Den frågan ställdes i det danska tv-programmet Deadline här om veckan och det har lett till en explosiv litteraturdebatt om politik och poesi på andra sidan Öresund. Jag säger välkommen till Lina Kalmteg, kulturredaktionens litteraturredaktör. Hur startade den här debatten egentligen?
Ja, men den startade ganska upplyftande för just en litteraturredaktör faktiskt, för den började med en liten recension. Eller liten och liten, men en recension, litteraturrecension. Som du säger, den har verkligen höjt temperaturen ordentligt i den danska litteraturvärlden. Det var kritikern Lars Bukdal som mångårig litteraturkritiker. Han skrev i tidningen Vikendavisen, där recenserade han två nya diktsamlingar faktiskt. Det var inte bara den här Fredrik Lindköppen som den här debatten handlade om i tv-programmet, utan även poeten Emil Salzer. Och de två hade det gemensamt samt att de båda, kan man säga, då går att tolka som högorienterade, alltså politiskt höger och lite så här anti-woke. Och han skrev då i den här recensionen, som har citerats väldigt många gånger sedan dess, att är det dåligt för att det är högorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Så det var ingen sågning där, utan det var en rätt blodig slakt, kan man säga. Oj. Och i den här artikeln så skrev han också att vänsterpoeter alltid håller högre litterär kvalitet och har mer talang än högerpoeter. Och jag tänker att det där låter ju inte så där supervast kanske att påstå, men det har fått den här debatten att verkligen rasa igång ordentligt på andra sidan sundet. Ja. Och liksom diskuterats på det här ganska, kanske tänker jag, lite fridigare danska viset.
I centrum av debatten efter den här slakten som du berättar om har ju poeten Fredrik Lindköppen stått. Och han debuterade ju tidigare i år med diktsamlingen Stjärnens namn är Malurt. Förlåt, ursäkta danskan där. Stjärnans namn är Malurt. Och vi kan lyssna lite hur det låter.
Det är en tyranniserad eller blir tyranniserad världen av etniska enklaver, blodbånd, bloddåp, blodoffre, af metafysiske overbevisninger, af partikulære etiske systemer. Ved den, der har ledet over evne, den glemsomme, den viljeløse, den blåede, ørkenen vokser. Ved den, der bor i en ørken.
Lina, vad kan du berätta om denna poet Fredrik Lindköppen?
Ja, men jag tycker man kanske måste berätta det där sammanhanget också, för det är ju också det som har gjort hela debatten, för han medverkade då i det här Deadline, som är alltså dansk public service debattprogram, där han fick, som vi hörde här då, fick han läsa ur sin diktsamling, eller läsa, vad ska vi säga, skrika rätt entonigt ur den. Och där medverkade också den här Lars Bukdal som alltså då live recenserade honom, och jag har faktiskt aldrig sett, nästan ska jag säga, i litteraturen något liknande i kritikform, för att ha satt han mitt emot honom sen och sa hur uselt det var. Det var lite som man nästan ändå kände att man ville hålla för ögonen eller blunda för att det ändå blev lite jobbigt. Så att det var lite spännande så. Men det var ju verkligen tillräckligt stoff. Själva den där live-recensionen där han också fick en annan litteraturhistoriker, Marianne Stitzen, kom in och sa att det var istället sensationellt bra. Men det som sen gav allt och gjort att han är den som också är i centrum är ju att han hade på sig en svart t-shirt, och det var inte den svarta t-shirten jag menar, men den hade då kyrilliska bokstäver som var då refererade till den serbiska ultranationalistiska Četnik-rörelsen som ju kopplas till grova krigsbrott och etniska utrensningar och sådär under krigen i forna Jugoslavien, och det satte igång en debatt i debatten om att alltså någon skrev till exempel i Jyllandsposten att han kunde lika gärna ha suttit där och gjort reklam för SS, och sen hade man då kritiserat DR för att de inte hade bättre koll på vad han hade på sig, och han har själv sagt att han hade inte alls förstått kontexten med den här t-shirten när han köpte en turistbutik i Belgrad, och samtidigt som andra visat då att han har visst helt koll på vad det handlar om och visat gamla bilder och så på honom där han poserar framför liknande budskap. Så det blir två debatter, kan man säga. Jag vill bara förklara varför han är så viktig i det här.
Men jag tycker när man lyssnar på det så låter ju lite som ett framträdande jag sa av Yahya Hassan när han var med i dansk TV. Men vad skriver han om?
Ja, för det är det man ju undrar såklart, och det är svårt att få reda på nu, för förlaget, hans lilla förlag, som tror jag bara gett ut någon bok innan de går ut hans bok, har tagit bort honom från hemsidan och just nu stoppat försäljningen, så att det är lite svårt att få tag i den. Men det jag kunde förstå är ju att han riktar ju någon slags kritik mot dagens västerländska samhälle, ett samhälle som han menar är i totalt förfall, nära undergången. Och många menar också då att den samtidigt är också den är tydligt antifeministisk och anti-woke. Och just det här som man hörde honom kanske i den här uppläsningen, då stod han ju där, skrek i studion om sånt här som blodsoffer och blodsband. Och där är det också många då som gör kopplingar till det fascistiska högerradikala. Så att det är intressant, men samtidigt så ska jag också säga att det har verkligen varit också många olika recensioner av den här boken. Alla menar ju inte då som Lars Bukdal, han sa ju någonting om att det är, att dikterna är gapiga och styltiga och totalt ointressanta. Den här Marianne Stitzen som var med då i Deadline, hon tyckte istället att det här var ett litteraturhistoriskt momentum och sa till Lars Bukdal att om du inte hör att det här är fullständigt suveränt så har du inget gehör, du har blivit döv för bra poesi. Så det finns verkligen båda sidor. Alltså,
men vad är det hon tycker är så bra?
Hon tycker nog bara rakt av att det är kvalitet på ett annat sätt än vad Lars Bukdal då ser. Och där finns ju också en diskussion såklart om det handlar om att hon ser kvaliteten eller om hon ser hans budskap och vad det är han skriver om.
Är vi ens i närheten av en liknande debatt i Sverige, Lina?
Det önskar jag. Vi har ju haft debatt, vi hade ju tidigare i år faktiskt som handlade lite om ideologi och kvalitet, men det var ingenting, alltså jag har suttit här nu, jag har så mycket utskrift, det finns så mycket skrivet om den här debatten på en nivå som jag ju sällan ser faktiskt i svensk poesidebatt. Den når ganska ofta kanske inte fler än de få som läser poesin. Här har det verkligen nått ut, så att jag har inte sett den typen av stor debatt faktiskt.
Den lyfter ju den här klassiska frågan, är vänsterperspektiv överrepresenterat inom konsten? Hur ser det egentligen ut?
Ja, men mycket av det det där ska väl egentligen en litteraturhistoriker och kanske en annan då, en Marianne Stitzen som är lite partisk, svara på. Men jag menar, mycket av det här är ju en reaktion på hur det ser ut på 70-talet och hur det ser ut nu. Bakåt i tiden har vi mer konservativ litteratur och mer högborgerliga romaner. Det finns ju såklart en tradition av det också. Sen är det kanske mer nu en ganska tydlig, skulle jag också säga, vänsterlitteratur kanske. Jag tänkte, skulle nog också känt om jag läste att han skrev att det finns mer vänsterpoesi, bra vänsterpoesi än högerpoesi, så hade jag nog också tänkt att det handlar om att det finns mer vänsterpoesi, så därför finns det nog också mer som är bättre. Och det har han ju själv sagt också, den här Lars Bukdal, att han trodde faktiskt att det här var någonting som inte var så provocerande att skriva, utan någonting som alla var rätt eniga om att så ser det ut. Sen har alla då försökt, eller många har försökt motbevisa honom från andra sidan om att det finns högerpoeter som är bra. Sen har de inte kommit på så många namn där faktiskt, så det är ju lite svårt ändå att hitta dem.
Men är det liksom vår tids syn på ideologierna? Alltså, vi är ju väldigt glada i att kalla saker och ting för vänster och höger idag. Är det det som avgör? Eller liksom hade samma dikt, om den skrevs liksom på 1600-talet, bara kunnat vara en dikt istället för sidan?
Nej, och det har ju också varit i debatten att många menar ju att den har också kommit att handla om vilken roll litteraturen kan ha i den här ganska så, just precis som du säger, ideologiskt polariserade tid som vi lever i. Så där har det också då kommit motreaktioner, så jag bara alldeles häromdagen, ganska liten motreaktion än så länge, för den startade nog då med någon slags middagdikterna, alltså mittendiktare som inte ska vara de med tydliga budskap just och inte befinna sig långt ut till höger eller långt ut till vänster. För det som man också såklart ifrågasätter är, så varför måste det etiketteras på det här sättet? Varför ska vi ha en etikett som höger eller vänster? För där Lars Bukdal har ju börjat prata om blåa och röda diktare. Och det finns ju många som också vänder sig mot att bara prata om liksom litteraturen på det viset. Så det här, de här mittendiktare, de säger att de inte skriver plakatlitteratur, inte om något, utan verkligen till läsaren, och ska inte komma några färdiga svar. Så det är också en lite spännande reaktion som kommer, tycker jag. Men som sagt, jag önskar ju verkligen att vi skulle kunna få en sån här debatt inför det svenska valet i höst. Det skulle ju vara så spännande. Men vi har en del att lära, tror jag, och kanske inte heller riktigt samma grogrund inne i poesivärlden som man har i Danmark för en sån här debatt.
Tack, Lina Kalmteg, litteraturredaktör för Kulturredaktionen, som alltså har följt den pågående danska litteraturdebatten. Förr i tiden brukade storfilmer göras om till datorspel, men numera är det film- och tv-världen som hämtar idéer från spelvärlden. Men kan dessa hålla en hög konstnärlig kvalitet och inte bara bli långa reklamfilmer för olika spelserier?
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
I'm not family.
No. You're cargo.
Ja, så där kan det låta i tv-serien The Last of Us, som många kallar för en milstolpe när det kommer till filmatiseringar av datorspel. Serien med samma skapare som den hyllade miniserien Chernobyl lyckades övertyga publik och kritiker om att det går att göra högkvalitativa produktioner baserade på spel. Men hur har det gått sedan dess? Och vad hände med den där utlovade kvaliteten? För att besvara dessa frågor har jag med mig Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Kristoffer Vita, film- och spelkritiker. Välkomna till Pet Kultur, båda två.
Tack så mycket.
Joakim, du recenserade ju nyligen filmen Mortal Kombat 2. Vad tyckte du om den?
Ja, den bygger ju på ett gäng såna här populära fightingspel, och den här nya filmen var ju helt övermaxad med referenser till de här spelen, med välkända karaktärer och eld och dropkicks och sånt. Men jag tyckte att det blev lite som en portion snabbmat för hjärnan mest. Alltså det var härligt i stunden, men man känner sig sådär bara rätt tom efteråt.
Var det därför den fick en tvåa av dig i betyg?
Ja, alltså den hade ju verkligen valt väg, tycker jag. Alltså fanservice då, istället för något som ens ska kunna likna en handling. Och för mig som har spelat Mortal Kombat är ju det skoj ibland. Men det blir svårare att uppskatta en knäpp sån här interdimensionell fighting-turnering där man ska försöka förhindra jordens undergång, när de här filmskaparna samtidigt har försökt bara lappa ihop handlingen med gamla limstift, typ. Så det är ju, ja, det är lite deppigt, tycker jag då.
Kristoffer, du har också sett Mortal Kombat 2. Mm. Blev du lika deprimerad av den?
Ja, det var skönt att få en recap här, kände jag. För jag hade typ helt förträngt den redan. Jag fick liksom bort den, för det var så icke-minnesvärd. Jag gillade ju den första faktiskt som kom, den första remaken då. Mm. Den kom ju precis när pandemin... De började precis öppna biografer under pandemin, och då kändes det som att så här, yes, skönt att få någonting, men det kan ju ha haft med det att göra. Tvåan, jag har egentligen kan bara hålla med, liksom. Det var ren fanservice, och det är väl typ det som kommer hända med kommande Street Fighter, som också är liksom en fighting-spels-adaption som verkar vara någon slags också ren cynisk, det som heter på engelska intellectual property, alltså förkortat IP, alltså då att man bara tar ett känt varumärke och liksom gör lite vad fan som helst.
Men jag tänker att vare sig Mortal Kombat eller Street Fighter, som du nämnde, eller Super Mario för den delen, är ju spel som man direkt spelar för handlingens skull. Mm. Varför satsar då liksom produktionsbolagen på att göra stora filmadaptioner av dessa?
Ja, men det är väl att det finns en inbyggd publik redan, så det är ju ren kapitalism, såklart. Alltså att det är mycket mindre risk. Du kommer få en publik oavsett om du producerar bra film eller inte. Så att det är ju egentligen bara ren cynism på det sättet.
Men Jocke, hade det gått att göra bättre filmer av de här spelen?
Alltså, ja, och de här spelen som du är inne på, de har inte jättetydlig stark handling då. Och jag tänker att det är som en superidé att göra filmer på spel som inte har någon handling egentligen. För det enda som måste finnas då är ju någon slags mod. Mm. Inte mod, utan mod. Mod från filmbolagen. Att alltså låta manusförfattare och regissörer göra något nytt med det. Något utmanande eller som är som framförallt kanske är inspirerade av spelen på något sätt. Alltså, då kan man ju göra bra konst, tänker jag.
Men de mest lyckade försöken som gjorts hittills, det brukar nämnas som The Last of Us eller Fallout. Och de är ju två spel eller spelserier med ganska starka grundhandlingar. Och båda två har gjorts så om till tv-serier. Passar serieformatet bättre när man ska göra speladaptioner? Kristoffer?
Ja, jag tror att det är en liten skillnad där mellan Last of Us och Fallout. För Last of Us tror jag funkade jättebra för att ursprungshistorien var så pass stark i spelet. Och alltså, serien följer ju mer eller mindre den storyn. Alltså förutom då ett avsnitt som är väldigt annorlunda. Men i övrigt så följer den ju storyn väldigt väl. Och jag tror att det är det som gör att den här serien funkar också jättebra. Sen Fallout, där tror jag att det funkar bra för att i spelet så är det är ju alltså ett rollspel, Fallout, som utspelas i en postapokalyptisk värld. Och där handlar det liksom mer om världen, tror jag, än om huvudpersonen och huvudkaraktärerna. Där får man ju liksom bygga sin egen gubbe på många sätt. Så att jag tror att det har funkat, där funkar serien väldigt bra för att man har, ja, men precis som Joakim inne på här, att man kan skapa bra konst liksom när man vågar ta lite konstnärliga friheter med ursprungsmaterialet, och det är ju lite det de har använt världen. Men sen kan du har jag en teori också om att anime kanske funkar bättre då. Jag gillar ju den här Cyberpunk Edge Runners serien som finns på Netflix, och kanske också Castlevania serien alltså två anime serier. Cyberpunk, där har de ju också gjort så att de har tagit världen, men de har byggt liksom en egen story utifrån den, och det funkar svinbra. Men och även i Castlevania då. Sen så finns det ju, men om det nu är så att anime funkar bättre, så skulle det förklara varför mitt guilty pleasure är liksom den här Street Fighter The Animated Movie från 90-talet. Kanske inte helt konstnärligt klockren, men den har någonting.
Vi ser ju också inne på att det är personerna bakom som är avgörande, alltså som The Last of Us, som alltså gjordes av Craig Mazin bland annat. Och nu är det ju några lovande och hyllade regissörer som håller på att göra filmer som bygger på spel. Till exempel Michael Czarnowski som regisserade Pig med Nicolas Cage. Han jobbar med en filmatisering av spelet Death Stranding. Ex Machina och Civil War-regissören Alex Garland jobbar på en filmadaption av spelet Elden Ring, och Weapons-regissören Zach Cregger håller på att göra en ny Resident Evil-film, och just den är lite intressant att prata om, för här har vi en regissör som är hyllad och som själv har gått ut och sagt att jag älskar det här spelet och jag vill verkligen göra ett ordentligt omtag av Resident Evil-filmerna på rätt sätt och skapa rätt känsla. Ändå möttes trailern från den filmen med ilska från spelfans. Varför blev de så arga, Joakim?
Ja, men det är ju för att i trailern då så dyker det ju upp varelser, figurer och annat som inte finns med i de här spelen. Och just Resident Evil då har ju haft en radda filmer som är jätteannorlunda än spelen som de ska bygga på något sätt då. Så att jag tänker att de här fansen är så upprörda redan på förhand då, för att liksom, inte en gång till sådär. Men det som jag tycker är så sorgligt med det är ju att Zach Cregger, som du sa, han som gör filmen, som är en jättebra regissör tycker jag, han har ju sagt att han älskar spelen, han ska försöka fånga känslan av att spela spelen, och det är lite det jag är ute efter i de här tv-spelsfilmerna. Alltså jag vill ju nå fram till den nivån, för då kommer vi kunna göra någonting som är spännande och ja, men som faktiskt utmanar tv-spelspubliken, som jag tror kanske behöver utmanas lite på det sättet också.
Men tv-spelspubliken är ju rätt kända för att vara ganska högljudda och få sin vilja igenom. Vi minns säkert hur det såg ut när Sonic the Hedgehog skulle göras om till film och en trailer kom ut och folk var kanske med lite bra skäl arga på varför Sonic såg ut som han gjorde och tvingade liksom filmbolaget backa och göra om det. Men kommer då filmbolag att våga satsa på en mer konstnärlig regissör när fansen reagerar som de gör? Eller kommer det bara vara de här storproduktionerna med igenkänning som vi var inne på i början som Super Mario och Mortal Kombat? Kristoffer?
Ja, det är en bra svår fråga som är omöjlig att svara på, men det kommer nog bli, kommer nog bero lite grann på vad det är för spel också. Alltså om det är ett spel som har lite mer nischad publik och sådär, och vad det är för regissör som knyts. Nu är klart att har man gjort Weapons då som Zach Cregger, då kanske det är, och tjänat in hur mycket pengar som helst till ett filmbolag, då kanske det är lite lättare att säga att jag vill göra Resident Evil och faktiskt få igenom det sådär. Så att det är en ganska klurig fråga faktiskt. Man vill ju nu också att de här filmerna som kommer, förlåt, ska liksom kanske visa då att det går, alltså Death Stranding-filmen och så vidare, och Elden Ring som spelet ju bygger på George R.R. Martin, alltså Game of Thrones-författarens, han har ju också varit med och skrivit delar av det spelet, så att det både är ju liksom gott.
Står vi vid ett vägskäl, Joakim, alltså med kvalitet på ena sidan och storfilmer utan handling med stor igenkänning på den andra, eller finns det plats för båda två?
Ja, men alltså, jag tänker att när de här Star Wars-filmerna kom, då var det också som att den här episod 8, The Last Jedi, kom. Då var det också så att det var folk som var fans till Star Wars som tyckte att det var en bra film, även fast den lämnade ganska mycket av vad som Star Wars hade varit på något sätt och försökte göra någonting annorlunda och kreativt och konstnärligt annorlunda. Medan det var vissa fans som blev helt galna och upprörda och tyckte det var hemskt. Så jag tror att vi kommer fortsätta liksom trumma på i den riktningen, att när den här Resident Evil-filmen kommer, så tror jag att en del Resident Evil-fans kommer vara så här: yes, liksom, äntligen är någon som gör det. Och så kommer det vara vissa som är så här: det här går inte att se på för att de har ändrat i min kära Resident Evil.
Det får bli slutorden. Tack så jättemycket, Kristoffer Vita och Joakim Silverdahl. Och vi ska fortsätta prata om spel och film, men den här gången handlar det om ett spel som själv påminner om film. Det är ett spel som liknas vid regissören John Hughes high school-filmer som Breakfast Club och Ferris Bueller's Day Off. Det handlar om de tre nära vännerna Cass, Slater och Stacy. De ska spendera en episk sista dag och natt ihop innan Stacy flyttar från den lilla orten de bor i för att flytta till New York och jobba med musik. Hon tycker själv sig vara bäst på att göra blandband, vilket också är en av grundpelarna i spelet som vi ska snacka om nu, Mixtape.
Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam, everyone's gonna be there. College kids, rich kids, athletes, horse girls, skaters. It's teenage high society.
Och jag har fått sällskap av min kollega Rasmus Grosin som har spelat Mixtape. Om vi börjar så här, Rasmus, hur skulle du förklara det här spelet för någon?
Jo, men hur skulle jag förklara Mixtape? Jo, men det är ett spel som låter oss kliva in i en så kallad coming of age-film. Mm. En klassisk amerikansk sista kvällen med gänget-rulle. Mixtape utspelar sig på 90-talet och använder nostalgigreppet på flera olika sätt.
På vilka?
Nostalgi på flera olika plan kanske man skulle säga. Dels så kryllar spelet av 90-talsmarkörer i kläder och språk och musik, men också genom karaktärernas eget sökande efter gemenskapen i deras kollektiva minnesbank.
Men vad, kan du berätta lite mer om berättelsen som utspelas i Mixtape?
Ja, men det handlar om tre vänner i 17-årsåldern, Stacy, Cassie och Slater. Och Stacy ska som sagt dra ifrån hålan där de bor, vilket har skapat en splittring i gruppen. Men nu laddar gänget för vad som kanske är den sista kvällen de har med varandra. Sprit ska fixas, konflikter ska lösas, auktoritära föräldrar ska sättas på plats och så måste de hitta tid för gemensam reflektion.
Hur framgår det här i spelet?
Ja, men, allt berättas liksom över en dag, men via musik och upphittade föremål så får spelaren tillgång till kärnminnen från gruppens eskapader tillsammans. Som när de gjorde inbrott i en dinosauriepark eller när de flydde från polisen med en redlös kompis i en kundvagn. Och vissa kapitel tillåts bli helt surrealistiska, som när kompisarna springer över en äng och plötsligt kan flyga. Eller när man kommer in i minnet av Stacys första kyss och med handkontrollen måste manövrera hennes och hångelpartners tungor innan en rätt tacksam that's enough-ikon dyker upp, som man får sluta göra det.
Varför tacksam?
Ja, men för det är ganska plågsamt faktiskt, tycker jag. Lite cringe, om man kan säga så. Men på det stora hela så tycker jag att spelutvecklarna verkligen fångar känslan av från ungdomen av att allt står på spel, fastän det bara är livet som liksom pågår. Alla de här första och sista upplevelserna som gör att det känns som paradigmskiften.
Men du som spelar, förutom att med handkontrollen kontrollera hångelpartnerns tungor, vad gör man i själva spelet?
Nej, men själva spelmekaniken är ganska enkel. Man drar runt på sin skateboard och man knallar omkring i ditt eget och kompisars rum på jakt efter minnen. Och så får man försöka hyra film, svinpackad till exempel. Men allt är designat för att du ska klara av det. Så svårighetsgraden får aldrig gå ut över vibben, alltså känslan som spelet vill förmedla till spelaren.
Och hur väl har de lyckats med det?
Nej, men jag tycker att när spelet stannar upp och låter en ta det lugnt med kompisarna och höra anekdoter och vilja känna karaktärerna och dynamiken mellan dem, då är det en av de bättre skildringarna av häng som jag har upplevt. Dialogen speglar också det att skämten är med torra, kommer i förbifarten, interna. Det verkar lite som att manusförfattarna medvetet inte vill bryta magin i att bara få vara. Och det gör att man uppskattar de små emotionella skiftena i vad som är en ganska jordnära gestaltning av vänskap.
Men hur var din då spelupplevelse i ett spel som också tar upp liksom att man bara får vara?
Men inledningsvis så satt man nästan och väntade på att monster skulle dyka upp som i andra nostalgitrippar som Stranger Things eller Buffy. Men sen vänjer man sig vid det tillståndsbaserade, sparsmakande berättandet. Och ibland tycker jag till och med att spelet går för fort fram. Man vill stanna kvar i och kasta macka vid sjön eller att måla dörren till sitt gömställe i skogen. Och det stillsamma gör också att man känner saker när det vardagliga bryts. När små modiga beslut tas. Jag kom vid ett tillfälle på mig själv med att bli frustrerad över att det inte fanns ett kommando för att krama en av sina kompisar efter att han har vågat spela sin musik för dig som Stacy.
Titeln Mixtape är ju rätt talande på många sätt, för hela spelet bygger på ett soundtrack för de tre vännernas sista dag ihop som har kurerats av spelfiguren Stacy. Vad är det för låtar man får höra?
Det är en salig blandning, men med fokus på alternativa alster från 90-talet. Portishead, Silverchair blandas med 80-tal som Devo och Susie and the Banshees. Sen är det en del ambient och fluffigt 70-tal också för att gestalta hjärtesorg.
Och hur används de i spelet?
Hela berättandet i spelet bygger på låtarna, så varje spår transporterar spelaren till en specifik period eller till en blir en del av gruppens plan av den ultimata sista kvällen. Musiken upphöjs också av att själva spelmekaniken är så pass basic att man sällan behöver välja var koncentrationen ska ligga.
Jag hör att vid något tillfälle så kan man liksom digga till musiken med nacken och så i takt. Att det, det är en del av spelmekaniken och det spelet går ut på. Men när funkar det liksom bra och när funkar det mindre bra, Rasmus, med musiken så här?
Nej, men allra bäst funkar det när Stacys plan går i lås. Alltså när en låt perfekt inkapslar känslan av spelupplevelsen och ungdomens erfarenheter. Som till exempel när man dirigerar fyrverkerier på en bilfärd på stranden med Brian Ferrys eller Roxy Musics More Than This i bakgrunden. Eller när man i ren uppgivenhet över vuxnas totala maktmonopol skejtar genom stan och spränger papperskorgar och bilar och sen hela köpcentrumet genom att ge allt fingret, allt i tonerna av Smashing Pumpkins tunga Love. Det som funkar mindre bra, det är när Stacys vilja att kurera verkligheten går ut över själva spelupplevelsen. Förklaringarna kan ta för stor plats, både från spelandet och från musiken i sig. Så man kommer liksom ur själva minnet. Det blir lite som en radio-DJ som inte vet när den borde sluta prata över låten. Och då tycker jag ändå att idén om att hylla musikläggarens roll är ganska kul. Liksom. Men sen tycker jag att nostalgin också funkar bäst när den fångar en känsla istället för att hamra in olika 90-talsmarkörer och ungdomsfilmsreferenser.
Mm. Den har ju tokhyllats av massvis med spelrecensenter. Vad blir ditt slutgiltiga omdöme om spelet?
Nej, men på det stora hela så tycker jag att det är en ganska imponerande, stämningsfull upplevelse. Och ambitionen att låta musiken skapa en väg i att lära känna kompisarna, det funkar. Och det hade lugnt hållit också att bredda konceptet och göra det mindre låst. Att istället för att referera till Richard Linklaters film Dazed and Confused som man gör i mixtape, se hans storslagna uppväxtskildring Boyhood som en inspiration. Mm. Att verkligen låta spelaren på djupet lära känna och vara och uppleva uppväxten.
Det skulle då kräva ett mycket längre spel och dyrare, tror jag, framför allt. Tack så jättemycket, Rasmus Grosin. Spelet Mixtape går att spela på nästan alla konsoler och på datorer för dig som blev sugen på att själv uppleva hur det är att vara tonåring på 90-talet igen.
Why the hell am I leaving?
Because you know the perfect song for every moment. What song would be playing now? I don't think it's been written yet.
Vi ska släppa spelens värld för idag, men hålla oss kvar i musiken. Och en av de allra största, om inte den allra största jazzmusikerna som skulle ha fyllt 100 år idag, Miles Davis. Från albumet Kind of Blue, en av de mest kända låtarna av den inflytelserika Miles Davis, som alltså skulle ha fyllt 100 år idag. Blev lite fel där, men i vår studio i Stockholm sitter musikern och kompositören Goran Kajfes, som själv spelar samma instrument som Miles Davis, trumpeten. Hej Goran, vad utmärker Miles Davis sätt att använda sig av trumpeten just det här vi hör i den här låten?
Ja, han spökade ju lite och spelade på sig själv, eller på sig. Men det som utmärker honom är, alltså, det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Men Miles är helt unik, och det är egentligen hans, liksom, han har en ganska mångbottnad klang, men man får både liksom ljus, djupaste mörker. Han öppnade upp en slags improvisation som täckte in hela känsloregistret på ett sätt som kanske inte hade gjorts innan, tycker jag. Och sen är han ju väldigt känd för sina pauser, det pratar folk ofta om, och det stämmer. Det hör man även i kompositionen så åt, att det är mycket luft runt omkring. Det finns tid att ta in, att nästan reflektera när du sitter och lyssnar på honom.
Bredvid dig i studion finns också kulturjournalisten Nathan Hamelberg. När So What spelades in under den perioden så utforskade och höll på att skapa, eller Miles Davis höll på att skapa modal jazz, eller modal jazz. Vad är det för något?
Jag tror man kan säga att modal jazz var som en reaktion på beboppen som Miles kom ifrån. Och om man ska förstå, för att förstå det, så måste man säga att bebop var, det var så otroligt överkurs och så otroligt intensivt. Det förhöll sig väl kanske, om man ska jämföra med föreställande konst, ungefär så som kubism förhöll sig till all annan figurativ konst. Så att det är snarare än att säga är det här, så är det så här, vad skulle det kunna vara? För att det muterade hela tiden. De ändrade ackord liksom i explosivt tempo, och Miles var med på den resan, men han var, vi behöver just så här utrymme och om man så vill prata med varandra eller utveckla resonemang, eller ska säga musikaliskt eller teman. Så att Modalias var ett sätt att skapa en struktur där du kan röra dig kanske mer tryggt. Alltså att improvisationen är mera, det är lika mycket åt improvisation, men det är inte så furiöst tempo, och då så kan man vila i känslan mycket mer. Så det kan, det är ju mer suggestivt, I guess.
På tal om att prata med varandra, här har vi ju saxofon har kommit in här i bakgrunden, och det är John Coltrane som spelar. Men innan han började spela med Miles Davis, så var ju Sonny Rollins som gick bort igår med och spelade med Miles Davis. Hur var deras samarbete, Nathan?
Jag tror att vid den tiden så var nog Sonny Rollins en mera, vad säger man, accomplished. Men han var liksom en mer framstående saxofonist vid den tiden. Han hade spelat, med Charlie Parker till och med, och så, men han har ju ett ganska, eller det hade han långt efter att han spelade med Miles, ett väldigt distinkt spel. Tydligt men också ganska humoristiskt.
De spelar ju båda två blåsinstrument. Hur blev det en så stor del av den afroamerikanska musiktraditionen? Att just spela blåsinstrument?
Alltså, om man ska gå långt tillbaka, så är det bara en historisk slump. Att, jag menar, slagverk har ju varit i hela den afrikanska diasporan viktigaste instrumentet. Men sen i USA, eftersom amerikanska inbördeskriget tog slut plötsligt, så fanns det sjukt mycket bläckblåsinstrument som låg och kunde säljas till vrakpriser. Liksom. Så det blev en väldigt stor del i väldigt mycket i sydstaterna, men även i nordstaterna. Men jag tror också att det finns ju en ganska stark impuls i all afroamerikansk musik att kunna kommunicera väldigt mycket tydligt liksom. Och blåsinstrument, men trumpeter var ju till, de hade liksom militära skäl till och med, för att nå ut långt. Men plötsligt så vänds det upp och ner till någonting väldigt här, typ nästan intimt. Men lyssnar man på trumpet, så jag tycker att den liksom, den lägger ju sig, även om till och med man viskar så hör man den tydligt liksom. Så det var jag tror att det är det, att just du kan uttrycka dig så tydligt. Och det kom ju, det fanns innan bebopen fanns i ragtime, det fanns ju till och med i storbandsjazz, men då kanske det var vanligare med blåssektioner. Men sen med just från sent 40-tal så började det bli mycket vanligare med små grupper eller combos. Och då, jag menar, är trumpeten eller saxofonen ett av fyra eller fem eller sex instrument, så kommer den höra så tydligt. Så det, jag tror också att det blev ett sätt att uttrycka en typ av individualism liksom, som svarta sällan tilläts göra.
Och Miles Davis, han tog ju liksom trumpeten ständigt till nya nivåer genom sitt spelande. Går det ens att försöka sammanfatta hur han utvecklade sin användning av instrumentet genom sin karriär?
Alltså det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop, det blev Modalias, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Vilket till slut var liksom ett kvidande, wowa elektrifierat ljud som nästan inte lät som trumpet längre. Så han liksom, det var som att han under den tiden lyckades tömma ut allting, och det slutade ju faktiskt med att han tog en lång paus på 10 år. Det kändes som han hade nått en punkt där han inte längre kunde liksom hitta mer och få ut ur det där instrumentet. Så att han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
Vi ska ta och lyssna på hur det har kunnat låta under åren. Varför är den här blandningen ett bra sätt att höra vad Miles Davis var med och utvecklade, Nathan?
Nej, men det var, jag tycker det illustrerar det som Goran sa, men jag tror att det är svårt, tror jag, kanske om man är uppvuxen mycket senare och med typ modern dansmusik som techno och house eller footwork och drum and bass, att förstå att bebop var typ det var inte dansmusik för att det gick för fort. Och vad var då för fort? Ja, men när jag var yngre så försökte jag blanda, jag försökte lyckas blanda allting. Och någon gång försökte jag mixa. Vi hörde nu Devil May Care från en skiva Facets. Men det går liksom inte att, det går i 150 bpm, men det är inte rytmen som är snabb bara, utan det är just där melodiskt supersnabba. Och sen vänder den på det här med just modalias och cool jazz och kan stanna upp liksom och fånga så sjukt mycket, och också som Goran sa just att ge så mycket utrymme och liksom rymd och paus, och då det är som att alla musiker som han jobbade med kunde blomma väldigt mycket. Men även det sista vi hörde från en live-inspelning som heter Dark Magoo, där är det ju också, det är ju en sorts välorkestrerad kakofoni. Så det är som att allting och dess motsats finns i, på hans inspelningar och hans konserter.
Han har haft en stor påverkan på väldigt många jazzmusiker som kommit efter honom eller var samtida med honom. Men hur påverkar han musikerna utanför genren?
Jag tror att det finns en talesätt, det är också en James Blood Almer-låt som heter Jazz is the Teacher. Och jag tror att idag så kanske det inte är lika uppenbart, men jag skulle säga att otroligt stor del av de mest intressanta rockmusikerna och även en del popmusiker på 60-talet tittade hela tiden på jazzen för inspiration. Jag vet till exempel att Grace Slick från bandet Jefferson Airplane, hon sa att hon liksom, när hon skrev deras kanske mest trända låt White Rabbit, så var det med direkt inspiration från Miles Davis Sketches of Spain.
Men han var ju själv också påverkad av andra genrer och gjorde covers på poplåtar som till exempel Cyndi Lauper's Time After Time. Vad fick han ut av det?
Jag tror att det är det där att Goran som sitter bredvid är bra exempel på det. Att man kan göra nästan vad som helst till sitt eget. Eller, och det är också en, jag tänker att det är en väldigt typisk sak för afroamerikansk musik, till skillnad från kanske en europeisk musiktradition, att det är inget fult med att göra covers. Det är ett sätt att liksom bidra till en kultur. Att nu kommer jag med min version. Det är som folk kan rappa på samma beat eller folk kör med samma rytm inom reggae. Eller Duke Ellington och Louis Armstrong så gjorde covers på Cole Porter-låtar. Det är ju liksom inte att, det är inte för att de inte hade annat bra material, utan det är för att det är ett sätt att leka med influenser liksom.
Ja, plus att det, alltså, vi pratade om det lite innan med just Miles. Han refererade till Sly Stone och alla möjliga när han gjorde On the Corner-skivan. Och det var ju liksom, det låter inte, i princip inte alls som Sly Stone. Och det är det där som jag fascineras av, det är att man sätter upp ribban för något, man vill göra någonting, du inspireras av något, men du misslyckas egentligen och det skapas något nytt ur det. Och det brukar jag applicera ofta när jag håller på med musik, att jag bara arbeta med någon slags minnesbild av hur något lät och sen gör man det. Man kopierar inte, utan man bara har en känsla som man tar med sig in. Så det kan vara liksom en plattform att starta ifrån för att gå vidare. Liksom. Mm.
Ja. Hur mycket har han betytt för dig, ditt musicerande, Goran?
Otroligt mycket. Alltså det blir ju lite när man spelar trumpet och så alltså fort jag började använda harmon och den här sordinen, då var man ju helt stekt. Det var ju, då refererar ju folk alltid till att man lät som Miles Davis. Men alltså han har påverkat mig otroligt mycket, och det som har påverkat mig mest kanske var just hans den här förmågan att ta sig vidare, nyfikenheten, leta nya vägar inom musiken. Det har alltid varit en inspiration. Plus, förutom trumpetspelet, det behöver man nästan inte säga att jag inspirerats av, för att det gör vi alla liksom. Men sen var det också det sättet han skapade grupper på, alltså hans nya band hela tiden. Han hittade nya kombinationer av musiker som lyfte det till oanade höjder hela tiden. Och han lyfte de musikerna.
Tack så mycket, säger jag till musikjournalisten Nathan Hammerberg och musikern och kompositören Goran Kajfers. Vi lämnar musiken där för stunden och kollar lite på bildens värld istället. För det sägs att vi ständigt matas med nya bilder i vår samtid, men i dagens radioessä blir det som brukar vara bildspråk plötsligt högst verkligt. Varför skulle någon vilja äta bilder, alltså bokstavligen stoppa en bild i munnen och sluka den? Kanske är det inte riktigt så udda eller ens ovanligt som det låter. Det skulle kunna handla om ett begär att komma nära det heliga, eller kan det vara ett instinktivt sätt att uttrycka sin uppskattning för ett konstverk? I dagens Obs-essä berättar Patrik Svensson, författare och årets Piratenpristagare, om de så kallade ikonofagerna.
I en intervju i maj 2012, bara några månader innan han dog, berättade författaren och illustratören Maurice Sendak om hur han en gång fått ett brev. Brevet var från en liten pojke, kanske 4 eller 5 år gammal, och innehöll en teckning. Pojken, han hette Jim, hade blivit så förtjust i Sendaks bok Till vildingarnas land att han inspirerats att rita en egen bild. Pojkens mor hade skickat teckningen till Sendak. Och Maurice Sendak i sin tur blev minst lika förtjust. Rörd av gesten ritade han en egen liten teckning av en av sina vildingar och skickade i retur. Ett Maurice Sendak-original alltså, bara för pojken. Något att rama in och i framtiden sälja på auktion. Några veckor senare fick Sendak ett nytt brev. Det var från pojkens mor. Hon tackade och förklarade, kanske lite förläget, att Jim hade älskat teckningen. Ja, han hade älskat teckningen så mycket att han, innan hon hann ingripa, hade stoppat den i munnen och ätit upp den. Det, förklarade Maurice Sendak, var det finaste beröm han någonsin fått. Pojken Jim hade alltså öppnat kuvertet, tagit upp teckningen, betraktat den och så instinktivt och förbehållslöst älskat den att han omedelbart stoppat den i munnen. Han såg den, han älskade den, han åt upp den. Varför gör man så? I boken Vitön berättar Bea Osma om hur hon vid ett tillfälle, ensam i en lässal på Kungliga biblioteket, sätter i sig en del av ett gammalt brev från Nils Strindberg. En bit papper som Nordpolen-resenären en gång haft i sina händer och varsamt ritat sina tecken på. Den doftar salt och bränt. Hon försöker inte ens i efterhand förklara sin handling. Bara stoppar pappersbiten i munnen och sväljer. Varför gör man så? Vi skulle kunna kalla dem ikonofager. Pojken Jim och Bea Osma. Det är väl egentligen inte ett ord. Inte i ordböckernas värld i alla fall. Men det är den benämningen konsthistorikern Jeremy Coring använder i boken som på engelska fått titeln Iconophagies, A History of Ingesting Images. En historik över att äta bilder. Den handlar alltså om denna besynnerliga sedvänja, att bokstavligen sätta i sig bilder, avbildningar och representationer. Att äta upp teckningar, skulpturer, målningar, ikoner, fresker. Historien börjar i det gamla Egypten och rör sig genom antikens Grekland och det nykristna Europa, med pepparkakor och marsipangrisar som färdkost. Det är en märklig och rätt knepig historia, men den som vill hitta någon slags röd tråd ser att det till stor del handlar om religion. Religiösa fresker och skulpturer som man kysst eller slickat på för att bli frisk från en åkomma eller för att bara komma lite närmare Gud. Man har velat få i sig något heligt, velat inkorporera det i sin kropp för att på så sätt bli ett med detta heliga. Det ser måhända märkligt ut, men är inte så svårt att förstå. Jesus, för att ta ett av många gudomliga exempel, dog för våra synder. Han upplät sin kropp åt oss. Offrade den åt oss. Den som tar emot hans frälsning tar också på något sätt emot hans kropp. Förenas med den. Kyrkans oblater, Jesus kött, vinet som egentligen är blod. Man vill in i såret, man vill in i Jesu kropp för att, som P.O. Enquist skrev, hans kärlek är fylld av blodets ljuva smak. Man vill smaka på Jesus, bokstavligen. Det är väl begripligt. Men riktigt intressant blir det kanske först när vi rör oss utanför den religiösa sfären. När någon stoppar i sig en bild enbart för att den är så oemotståndligt vacker eller sublim. När man gör det inte för att bli ett med något gudomligt utan för att förenas med konsten själv. Det är då bildätandet blir ett uttryck för ett slags inlevelse. Ett försök att bli ett med konsten. Att uppleva den med alla sina sinnen. Att förenas med den. Sven Lindqvist skrev om det i boken Myten om Wu Tao Tse, om hur det handlar om att låta fiktion och verklighet förenas. Konsten, hävdade han, är bara ett guldstoft penslat över verkligheten för att fixera den. Därunder, menade han, finns alltid en verklig människa. Där finns kött och blod. Och man kan ju tänka sig att den som på riktigt vill uppleva ett konstverk, på djupet förstå det, vill komma nära detta kött och blod, vill smaka på det, förenas med det. Man äter en bild, man uppgår i den, man blir konst själv. Det är ett begär som går bortom förstånd och rationalitet. Bara riktigt små barn, skrev Sven Lindqvist, brukar förstå vad det gäller. Och barnsligheten i det hela, det instinktiva orala begäret, är också något Jeremy Köring är inne på. Den som stoppar i sig en bild anammar barnets sätt att förhålla sig till världen. Barnet som är oförmöget att kritiskt reflektera kring sina egna handlingar. Barnet som är ett offer för sina instinkter, som gör utan att tänka. Och det kan väl vara sant. Men jag tänker att det kanske också handlar om ett försök att nå ett slags förhöjt medvetande. Om medvetandet, som filosofen Thomas Nagel menade, först och främst är ett tillstånd. Den subjektiva upplevelsen av det som omger oss. Om medvetandet är ett slags utbyte mellan våra sinnen. Ja, då är det kanske inte så konstigt om vi ibland vill uppleva världen med så många sinnen som möjligt. När vi verkligen berörs, då räcker det inte med att bara se eller höra. Man vill också lukta, känna, smaka. Man vill nå en medvetandets fullkomlighet. Ja, det är väl i alla fall en vacker tanke, möjligen naiv, att det handlar om ett slags värdering av de konstnärliga tingen som går bortom det monetära eller intellektuella. Att konsten tillåts utlösa rent kroppsliga behov, som om vi behövde den för att leva. Man kan ju fundera över vad den där Maurice Sendak-teckningen som pojken Jim satte i sig hade varit värd idag. Jag efterforskar saken lite och ser att auktionsfirman Christie's år 2025 sålde en enkel blyertsteckning av Sendak på ett gulnat och delvis sönderrivet papper. Den gick för drygt $17,000. Jag tittar på teckningen. Den föreställer två vildingar. Den ene sitter och läser en bok. Den andra sitter bredvid med en hel boktrave framför sig. Armarna höjda med en kniv och en gaffel i varje hand. Tungan hungrigt utstickande ur mungipan. Redo att sätta i sig hela högen. Det är en otroligt charmig bild. Väldigt typisk Maurice Sendak. Man undrar hur den smakar.
Författaren Patrik Svenssons essä avslutar dagens program och den producerades av Olof Åkerlund. Imorgon är vi tillbaka och då handlar P1 Kultur om betydelsen av kultur under kriget i Ukraina och Libanon. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Viktor Chanel och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.